Paleopodden sponsras av Primaten, en paleorestaurang i Uppsala. Hej och välkomna till Paleopodden. Hej Kalle.
Hej Sam.
Hur är läget?
Ja, det är barfota på jobbet, ja. Som vanligt.
Men det är bra att gå barfota.
Ja, nej, men det är härligt. Man får en känsla av att vara ledig trots att det är ganska mycket att göra.
Du har startat upp din verksamhet på full volym nu.
Ja, alltså det är förvånansvärt mycket. Så jag ska se hur jag kan hitta någon balans i det där så att man lever som man lär.
Ja,
att inte
precis.
Sova för lite och jobba för mycket jämt.
Nej, det är väl inte bra. Mm. Ja, du, en orsak till att du är lite tröttare än vanligt är ju att ni har ju fått barn ganska nyligen.
Yes.
Och ja. Det föranleder då temat idag lite grann.
Ja, det är ett tema som känns väldigt angeläget. För det handlar just om det här med paleo och kost eller mat under graviditeten.
Just det, ja.
Tänkt. Och det är då någonting som vi förstås, jag och min sambo har tänkt väldigt mycket på eftersom vi har nyligen fått vårt andra barn för inte så länge sedan. Och under de graviditeterna så var jag väldigt noga med att läsa in mig ordentligt på hur kan man se på naturlig graviditet ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. För det ser väldigt annorlunda ut om man tittar på de rekommendationer som internationella myndigheter och svenska
Livsmedelsverket
till exempel. Ger.
Ja, det är ju jätteintressant.
Ja.
Men du, vad ska vi säga mer? Vad har hänt sen sist?
Jo, men sen sist, det har varit, ja vad har hänt sen sist? Alltså det är jobb som vanligt, supermycket jobb. Och sen är det föreläsning som stundar på söndag.
Ja, just det, jättekul.
Och sen har vi haft bokmöte nu.
Ja.
Och planerat trycket och redigeringen. Och,
precis, så. Den blir jättefin.
Superfint.
Jättefint.
Utkast,
ja precis. Det är vi glada för.
Ja.
Ja, och för min del så har jag ju anmält mig att jag ska gå en kurs för att bli kostrådgivare i höst.
Just det.
Så det blir ju ett nytt steg i karriären.
Spännande.
Så första december någonting så ska jag kunna ta konsultationer också.
Woo!
Okej, då får du dela med dig.
Ja.
Men du, ska vi köra igång med mamma, vad ska vi kalla det? Gravidavsnittet.
Ja, det här är ju, alltså det är superviktigt område såklart.
Mm.
Inte minst för att, jag menar fosterutvecklingen säger sig självt att den kräver vissa näringsämnen när barnet utvecklas. Och att vi vet idag att det att rätt näring under graviditeten är helt avgörande för att barnet ska utvecklas optimalt och förebygga sjukdomar som.
Precis, för det har man ju hört att vilka sjukdomar är det som man kan härleda till fel mat vid graviditeten?
Dels är det den kognitiva hälsan som är
ADHD och så, eller?
Ja, så alla typer av hela nervsystemets utveckling är beroende av många av de näringsämnen som finns i kosten.
Mm.
Men också när det gäller alltså risken för hjärtsjukdom, hur länge man lever, mental hälsa. Alltså det är kopplat till diabetes och hjärtsjukdom.
Så man programmerar in i lilla bebisen där då, alltihop från början.
Man levererar de byggstenar som behövs för en optimal utveckling under en väldigt känslig period.
Mm.
Och det finns då såklart mödrar känner ju ofta en dragning till väldigt näringsrika livsmedel. Och ur vårt perspektiv som vi alltid har här, det evolutionsmedicinska, så vet vi också att det finns traditioner runt om bland traditionella kulturer runt om i världen.
Så
där man har mat för fertilitet och mat under graviditet som traditionellt innehåller vissa. Vi vet ju vilka de är. Alltså de livsmedlen är då ofta skaldjur, inälvsmat, lever, ägg och vissa mejeriprodukter som man vet har, som har använts av traditionella kulturer.
Är det så att man ska äta olika under olika tider och under fostrets utveckling också?
Vissa perioder är mer kritiska när det gäller tillgång på vissa näringsämnen, men det är för svårt att tajma. Vi vet ju att det är väldigt känsligt med alkohol under vissa utvecklingar av nervsystemet till exempel. Men det är inte så att man kan tajma intaget av vissa livsmedel så, utan det här är saker som lagras i kroppen generellt sett. De viktiga näringsämnena som vi ska gå igenom här om ett ögonblick, de innehåller primärt näringsämnen som lagras i kroppen, så att de kan sparas. Men det är viktigt att boostar dem så att inte mammans kropp dammsugs på näringsämnen under graviditeten. För blir de för låga så kan det ge väldigt långtgående livslånga konsekvenser.
Men du, får jag bara en nyfiken fråga då. Vad är det värsta man kan äta då?
Det värsta?
Värsta, ja.
Ja, det är troligtvis vissa typer av läkemedel. Jag kan ju ta ett exempel. Det värsta, bland det värsta man kan ta är väl... ja, men varfarin är ett exempel.
Vad är det?
Det är ett läkemedel som hindrar... Det är en mekanism som gör att det hindrar K-vitamin att binda in.
Aha.
Och det har man sett, det blir då grava fosterskador i ansikte. Nej. Och hjärna. Det är lite så man upptäckt rollen av K-vitamin som vi ska gå igenom.
Jaha, men vad tar man det medicinen för?
Är det för... Det är väl blodförtunnande, va? Varfarin.
Lite...
Men det är bara ett exempel.
Som
trombyl
och sånt där.
Jag skulle nog säga att om man ska ställa läkemedel åt sidan, dumt att börja den änden.
Ja.
Men att såklart så är en paleokost som är baserad på kött, fisk, fågel, grönsaker, rotfrukter, mycket frukt och grönt. Det är en jättebra grund. Men vi kommer idag att gå igenom vad man bör komplettera en sån kost med.
Mm.
För det går liksom inte bara... helt glömma bort de näringsämnen som är särskilt viktiga, för då risken om man, jag menar, de flesta som börjar med det här har inte hållit på så länge, och det finns ändå risken att man inte har byggt upp sina näringsdepåer tillräckligt mycket för att ha en...
Så man har underskott även om man äter paleo, kan...
Ja, och har man ätit en konventionell kost och varit känslig så kan man ha brister i vissa näringsämnen.
Ja, såklart.
Och sådär. Men det viktiga att komma ihåg, att det som jag inte nämnde där med de traditionella kulturerna, det är att de livsmedel som de här traditionella kulturerna har använt, de är liksom, de ligger i topp i listan över de, när det gäller innehåll av de näringsämnen som är viktiga under fosterutvecklingen. Det är en väldigt märklig slump, och jag tror inte att det är någon slump, utan att det är såklart det, ja, men att det är en tradition, att det är kloka traditioner som växt fram under årtusenden, att man har använt de livsmedel som man har över generationer märkt har en, är kopplade till hälsosamma graviditeter.
Ja, det måste ju varit så.
Ja. Jag tror det.
Ja.
Man kan ha den hypotesen. Det stämmer väldigt väl överens med i alla fall de här viktigaste näringsämnena.
Precis. Men är det inte så också, nu kommer jag på ett sidospår. Men var det inte så under människans evolution att när vi var som träskvarelser eller var man liksom förstadie till alla de här homo sapiens och så, att vi åt väldigt mycket fisk då som gjorde att våra hjärnor blev större?
Man kan definitivt se att vi behöver framförallt de fetter som finns i fisk. Vi kan inte, sen den evolutionära grunden till det, jag brukar inte fokusera jättemycket på liksom spekulera i vår historia kring liksom EPA och DHA och sånt där, men det är definitivt så att vi tog ett, det tycks vara så att när vi tog ett hopp i evolutionen och våra hjärnor blev stora så åt vi mer av de här, ja. Jag tänkte, om vi börjar med brist på A-vitamin under graviditeten, har man då sett både hos djur och sätts i samband med hos människor också, sett att det kan öka risken för spontan abort. Att det är så pass nödvändigt, just det fettlösliga A-vitaminet.
Wow.
Och där är ju råden till gravida att man ska få, om jag inte minns fel, 800 retinolekvivalenter, vilket motsvarar 800 mikrogram. Det när man är gravid då.
Mm.
Det är lite mer än vad man rekommenderar till kvinnor när de inte är gravida.
Mm.
Men det är fortfarande inte ens i närheten av vad jägare och samlarbefolkningar fick i sig.
Och då finns A-vitamin i de här
traditionella livsmedel,
som du pratar om.
Ja, A-vitamin finns ju då i biologiskt aktiv form i främst i lever.
Mm.
Och det finns ju också i, nu ska vi se här, skaldjur och kött finns det ju A-vitamin som är förformat. Och det är det som kallas för retinol.
Men har inte du sagt någon gång att man kan få för mycket A-vitamin?
Jo, men det krävs stora, väldigt, väldigt stora mängder. Och det är viktigt att komma ihåg att det inte finns, alltså det finns ju en varning kring A-vitamin.
Mm.
Alltså att för gravida så har man varnat för A-vitamin. Men om man kollar på de studierna, utan att gå fördjupa sig allt för mycket i vilka siffror de har nämnt som mängder, så är det har inte visats i en enda fallstudie att ett högt intag av livsmedelsbaserat A-vitamin har orsakat spontan abort
så
eller forskarskador.
Utan det är tillskott då som man har räknat.
Ja, i vissa fall så vet man att det finns ju en mängd olika retinolvarianter i kosttillskotten, och en del av dem kan man då kanske misstänka i taget ur ett matkontext skulle kunna orsaka skada.
Men du, A-vitamin, men... det är väl också sånt som finns i de här krämerna som man ska föryngra huden med, eller hur? Att det är lite...
Ja, jo, men precis. Alltså, jag får se, när det gäller... Alltså huden är ju liksom rent embryonalt härstammar från nervsystemet.
Precis.
Men dess roll i huden måste jag nog blanka på. Jag vet inte exakt vad det har för roll där. Men jag vill nämna det om A-vitamin också. Mm. Att A-vitamin... förgiftning kan också förebyggas av tillräckligt D-vitamin. För att de balanserar varandra och de naturliga källor till A-vitamin innehåller också D-vitamin. Ja. Alltid.
Är de här två vitaminerna egentligen hormoner?
Det kan man väl säga. Ja, de har hormonliknande egenskaper. Ja. I alla fall D-vitamin när det gäller kalciuminlagring.
Precis. Det är signaler som går ut snarare än...
Ja, men de är också en byggsten. Men A-vitamin är också en byggsten.
Ja, okay.
Men jag tänkte att jag ska inte bli för långvarig på de olika, för att vi måste få igenom dem så att vi får en sån där kort podcast som vi har pratat om att
vi ska ha lite kort. Ja.
Så fiskfetterna,
ja.
Där är ju såklart DHA som är den absolut viktigaste. Det finns då EPA och DHA, och där just DHA är den viktigaste, men EPA kan ju då omvandlas till DHA, men det allra bästa är DHA som fostret liksom suger i sig från mammans blod. Och det behövs för nervernas utveckling och för att bilda fettsyran fosfatidylserin, som också är väldigt viktig ingrediens i nya nervceller.
Och då är det fet fisk?
Ja, också. Precis, fet fisk. Och där finns ju också A- och D-vitamin såklart, så att det blir dubbelt så bra. Win-win.
Du, ostron har man väl hört, det är väldigt nyttigt också. Det är ju i och för sig dyrt, men...
Ja, och där finns det ju något som också... Alltså, som inte är omedelbart knutet till de som jag kommer nämna nu. Där är ju jod förstås en viktig byggsten som man inte får ha för lågt på. Men det brukar inte vara så stor brist på det i Sverige, med att vi har jod i saltet i Sverige också. Mm. Däremot folat. Nu är vi framme vid folat. För jag tänkte att just folsyra... Det folsyra som finns i de flesta tillskott. Nu finns det folat som tillskott. Och det är den biologiskt aktiva formen som är folat. Folsyra kan inte på ett effektivt sätt omvandlas till folat hos människor.
Nähä.
Så att folsyra är... Det ökar däremot risken för andra typer av tarmohälsa, som tarmtumör. Och det finns en hel del forskning. Jag har inte fördjupat mig i den här gången.
Då ska man inte köpa det. Man ska köpa folat då.
Ja, det var länge sedan jag läste om folsyra-riskerna. Men folat behövs för bildning av nytt DNA. Till exempel. Och det behövs därmed i varenda cell i kroppen på det nya barnet. Och tillräckligt med folat behövs för att hjärnan ska utvecklas och ryggraden ska utvecklas på rätt sätt. Och det är därför nervtypsdefekter kan uppstå om man har folatbrist. Och det är därför de också säger att man ska äta folat. Nu säger de ofta folsyra, vilket är väldigt förvirrande. Och det hoppas jag att de kommer ändra de råden. Men det är folat som behövs, och folat... finns inte i tablettform speciellt ofta, utan det är den billigare folsyra som brukar finnas där. Men spontan abort, kognitiva brister, ofullständig bildning av mun och ansikte, och också bildningen av hjärtat, gomspalten, den fullständiga slutningen av ansiktet, hjärtat och gomspalten, är det exempel på saker som kan uppstå då, som en följd av brist på folat.
Okay. Du nämnde salt där. Men om man är frisk så ska man käka vanligt havssalt.
Vi äter, alltså det finns en poäng med att ha, tycker jag, jodberikat salt om man inte äter speciellt mycket skaldjur.
Okay.
För att i havssalt, vi äter ju ofta havssalt. Och då kompletterar vi med att äta skaldjur för att få i oss jod den vägen.
Ja, det var ett stickspår. Ja. Jag var lite nyfiken. När jag ändå har det här. Okay. Men hur mycket då ska man äta av det här?
Innan vi går in på det så vill jag nämna två till. Och det ena är kolin.
Ja, okej.
Som också behövs. Som också det kan ge brister på ryggrad och hjärna. Och att det spelar en väldigt stor roll i utvecklingen av neuron och synapser.
Men kolin, heter det något annat vanligtvis?
Nej, det är det svenska.
Kolin.
Det är kolin. Det finns i ägggula. Och det finns i lever också. Som så många. Vi kommer mynna ut i råden här. Men,
så det är helt vansinnigt att slänga ägggulan?
Ja, det är det verkligen. För där finns det ju också alla de här byggstenarna för barnets hormoner.
Ja, okay.
Det, förutom D-vitamin som också, alltså kolesterolet är byggstenen för D-vitamin och de övriga könshormonerna också. Det behövs ju äggula på flera olika sätt, förutom att folat också finns där. Men att det som jag ville säga som inte finns i lever är glycin. Som,
ja,
är, som är just det här som vi pratade om för någon podcast sen, att det är lätt hänt att den här glycinaminosyran tar slut under läkningsprocesser och särskilt under bildning av ny vävnad. Mm. Så där sker en väldigt stor överföring av den här aminosyran till barnet och då behövs det för proteinsyntesen i fostret.
Mm.
Så där kan man se att det krävs extra av den och det är någonting som påverkar födelsevikten och gör så att barnet får lite högre vikt, vilket är hälsosamt såklart.
Och glycin finns i?
Ja, det är de här benbuljongerna som jag tror vi pratade om det i förra podcasten eller någonting, men att där finns det väldigt mycket glycin. Det är brosk, bindväv, gelatinpulver har glycin.
Just det, ja.
Och
så då kan man köpa gelatinpulver och hälla i sin smoothie?
Ja, men precis. Det är en perfekt lösning. Ja. Om man inte vill ha benbuljong i den så
nej,
kan man ta
precis. Det är en
men de rekommendationer, alltså, och de här rekommendationerna, jag vill gärna stödja mig på den vetenskapliga genomgången som vi i poddanteckningarna kan klistra med en länk till. Då. De är från Weston Price hemsida där de har gjort en genomgång rent vetenskapligt på de här råden då, som jag tänkte att rekommendationerna, mina rekommendationer är delvis baserade på. Och jag tänkte att det kan vara bra att jag kommenterar lite de här råden för, eftersom de skiljer sig från Livsmedelsverkets.
Okej, okay, så det är Weston Price råd som du ska
ja, alltså ge, de är baserade på traditionella kulturer,
uh-huh.
evolutionära
uh-huh.
Studier. De är baserade på en kritisk granskning av det vetenskapliga materialet. Där man har liksom detalj med referenser och på ett annat sätt än vi kan leverera det här.
Ja, men,
ge lite stöd så om man känner sig nervös över de här råden. Men det första rådet är såklart att dagligen eller varje vecka äta lever för att täcka behovet av A och D-vitamin.
Men då, när du säger det, då blir jag lite orolig. Bra kvalitet på lever. Är det kalvlever då? Eller?
Jo, jag har kollat på det.
Men, jag visste väl
det. Det finns ju olika intaget då, per dag av hur mycket lever då ska man äta. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika sorters lever.
Aha.
Och de här vilda formerna av lever som renlever och lamlever innehåller väldigt mycket. Väldigt högkoncentrerat av både A-vitamin, förformat A-vitamin då, retinol och folat. Vilket gör att man får äta väldigt mycket mindre av vissa typer av lever.
Uh-huh.
Så jag tänkte vi ska ta de vanligaste först då.
Mm. För det är svårt att få tag i ren.
Ja, alltså nötlever till exempel. Som de flesta får tag i. Där är den dagliga rekommendationen 40-60 gram per dag. Och då medför det att man får i sig mellan 6 och 9 milligram A-vitamin. Och 1100 mikrogram folat. Vilket är rekommendationen. Enligt Weston Price ungefär.
Ja.
Och det här ligger ju inte i närheten av de förgiftningsdoserna som är kända. Där är någonstans 4 gånger så mycket som det här. Liksom.
Då blir man Rosemary's baby. Man slår över och äter.
Ja, men precis. Ja, det skulle vara väldigt obehagligt. Man får gärna tillaga det här.
Ja.
Men om man ska välja till exempel kycklinglever då, till exempel, då kan man gå upp till 100 gram per dag. För men det är ju lite mindre näringstätt.
Ja, men det är ganska gott också. Så det kan man ju.
Ja, det är lite mildare. Man känner nästan på smaken. Och de leversorter som smakar starkare, som ren eller lamm, där är man nere i, om det gäller ren så är det mellan 16 och 25 gram.
Oj, per det var dag. Lite. Ja.
Och när lamm, då är det 20 gram per dag. Så det är nästan, du vet, en halv matsked eller någonting. Så då är det väldigt lite. Och rekommendationen, det är rekommendationen kring lever. Att komma upp ungefär 20 000 internationella enheter av A-vitamin.
Mm.
Och 2 000 internationella enheter D-vitamin per dag.
Okay.
Vilket inte är något, det är inga skyhöga doser.
Nej.
Sen handlar det om att äta fisk.
Just det.
Äta fisk ofta. Och den dagliga rekommendationen är omkring, från Weston Price, det är omkring 2 gram omega-3 fettsyror per dag. Vilket motsvarar, om man väljer en form av fiskleverolja så blir det här 1¾ tesked till 2 teskedar per dag.
Mm.
Alltså mellan 7,5 till 10 milliliter om man väljer den här, vad heter de här gröna flaskorna, fiskleverolja, de kommer från Norge och heter Möllers. Möllers tran. Så om man väljer de källorna, och väljer man att äta fet fisk, vilket jag tycker är mer än tillräckligt, så handlar det om att äta 3 portioner per vecka. Räcker, okay. Om det är fet fisk. För då täcker vi in behovet. Säg att man äter 300 gram per vecka, så ger det ungefär 15 gram. Säg att det är makrill till exempel, så ger det omkring 15 gram EPA och DHA. Vilket utslaget på 14 dagar blir mer än 2 gram.
Okej, okay, bra. Men då är det också viktigt att man inte äter liksom odlad lax, utan man ska ha vildfångad fisk.
Och det är det som är makrill. Där finns den det ju makrill, sardiner och det finns atlantfångad strömming.
Aha, det funkar. Ja, och inte östersjöfisk. För det är
nej, precis. Det. Och det står på koden. Det finns olika koder för vad de är fångade. Men nu kommer inte jag ihåg i huvudet vilken kod som betyder vad som jag frågar i butiken. Men de saker som, alltså det handlar om lever i de mängder som jag pratat om, fet fisk 3 portioner i veckan, gräsbetat kött som vi fick tag i nu, väldigt fettrikt gräsbetat kött, en gård nere i Nyköpingstrakten.
Ja, och
jag ska inte göra reklam nu, så jag ska inte säga vilket
det är. Men det är ju det som är, det är ju kittet liksom, det är fettet i köttet som gör att det blir extra nyttigt.
Exakt, så det här var supermycket fett i, vilket vi tyckte var bra.
Ja, härligt.
Men sen finns det också, alltså gräsbetat kött har ju då E-vitamin och K2-vitamin också.
Som inte finns om de får sädes spannmål, eller?
Nej, E-vitamin finns inte lika mycket i... om jag inte finns, finns det inte lika mycket i fisk. Men att... Och E-vitamin... Jo, men alltså det finns i lever, det finns E-vitamin i ägggula, finns det E-vitamin. Det här blir lite svårt.
Men om man inte får tag i gräsbetat kött, då hjälper det ju inte att köpa ekologiskt, eller hur? Det är en helt annan sak.
Nej, det gör det inte. Det är sant. För att det ekologiska kan, vad jag vet, vara matat med spannmålsfoder, vilket påverkar negativt fettsyrasammansättningen. Men det ligger lite utanför. Det som jag ville ha med där från gräsbetat kött, det var just K2-vitamin. Och det finns ju också i fermenterade livsmedel, som surkål till exempel.
Okay.
Så att komplettera med lite surkål under graviditeten är toppen. Och biotin finns i ägggula, folat som jag sa i lever, men också i bladgrönsaker och kolsorterna och i nötter. Kolin, det finns i lever och glycin finns i de här benbuljongerna, så det finns i broskop, indiav och gelatinpulver.
Paleo rakt av, eller hur?
Paleo rakt av, plus lever, plus extra mycket fetfisk och plus benbuljonger.
Ja.
Där har man maten under graviditeten. Sen så handlar det ju om att Det går ju inte att underskatta betydelsen av att äta en låg inflammatorisk kost heller. Att försöka undvika spannmål och den typen av väldigt tarmpåverkande livsmedel. För de försämrar upptaget av samtliga ovanstående vitaminer.
Precis, så att du som gravid mamma då måste ju också vara frisk. Jag menar att det är viktigt att du äter rätt. Inte bara för barnets skull, utan för din egen skull. Och att om du äter fel, så blir det en lång kedja av svåra för fostret att ta upp det du äter.
Absolut. Ja. Alltså det här är någonting som... Alltså anledningen till att Weston Price har skrivit om det här, det är att, jag menar, under 1800-talet, han är en tandläkare som reste runt över jorden på 1800-talet och undersökte hälsosamma befolkningar.
Just det, det är han. Ja.
Och vad han noterade, alltså han var intresserad av tänder. Och då kommer att jag nämnde att många av de här näringsämnena är viktiga för ansiktets utveckling och gomspalten och tandraden. Så han har sett att traditionella kulturer har en bredare tandrad.
Nähe.
Och att det här med sneda tänder och smalnande ansikte, det kan vara en följd av bristande A- och D-vitamin och K2-vitamin.
Wow.
Och det vet vi också att K2-vitamin, som jag sa där med varfarinet, att det blockerar effekten av K2. Oh. Då ser man hur ansiktet blir deformerat på den. Alltså inte på ett sätt som är vanligt i västvärlden såklart, utan men det visar på funktionen av K2-vitamin, den rollen som det har där. Och det är viktigt att komma ihåg, men han tittade på deras kost och de följde den här typen av kostupplägg som är väldigt rika på A och D-vitamin, som är väldigt rika på kolin, och de åt hela djuret, de åt brosk och bindväv också.
Men det här med AD-droppar fick ju jag ge. Nu är det väl bara D-droppar man ger.
Mm.
Men hänger det ihop då med att man ska fortsätta när spädbarnet kommer ut att ge det här extra?
Ja, och det tänkte jag att vi kanske skulle komma in på det på nästa podd.
Ja, okay.
För att då prata om blir det skitsnygg övergång.
Barn
ja, men precis. Prata om barn, små barn, du vet, förskola, amning, första gången de äter mat, lite den typen av grejer.
Ja, det är ju jätteintressant. Liksom, mm. Ska man introducera gluten? Du vet, sådana saker som många mammor får höra. Att...
Vi tar och pratar om det, ja, det i nästa podd. Så.
Är vi klara där?
Vi är klara.
Härligt. Då säger vi hej då och ses nästa gång.
Hej då!
Thank you.